Du lyssnar på en Nådeo-podd och över 100 andra titlar lik den här finns att lyssna på i vår app. Men också via Nådeo Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant idag för att kunna lyssna på hela vårt bibliotek utan annonser. Och följ Nådeo Docs för att ta koll på poddarna vi släpper gratis.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
I förra avsnittet så upptäckte vi att det saknades ett brev på krigsarkivet. Ett brev med en tidigare okänd UFO-observation i Täby den 24 mars 1974. Till slut så får vi tag på Helene Tungel. Det är hennes mamma Annika Tungel som skrev brevet och skickade det till FOA.
Jag kommer ihåg det jätteväl, för det var en sån märklig grej.
Helene var alltså med i bilen den där kvällen när hennes föräldrar bevittnade det okända objektet på natthimlen. Hon var själv 10 år då, men minns den märkliga händelsen tydligt.
Jag tror vi hade varit hos min mammas bästa väninna och så stannade bilen och så såg vi det här. Och det var som ett, men det var som ett föremål. Det cirklar liksom, och det går inte alls bedöma hur högt någonting sånt här är. Men att det hovrade ovanför åken och liksom åkte fram och tillbaka och skiftade färg. Från mörk orange till mörkgult. Ja, det går inte att förklara, men jag kommer tydligt ihåg hur vi satt i bilen och tittade på det här och liksom, vad är det?
Det här är alltså en observation samma kväll som många andra såg ljusfenomen och flygande objekt, fast då norr om Täby i grannkommunen Vallentuna. Helene berättar för oss att hennes mamma dessvärre gick bort för några år sedan, men det finns ändå en chans att få reda på brevets innehåll.
Men min mamma var otroligt duktig på att dokumentera, så att det skulle inte förvåna mig om det här brevet finns någonstans.
Det här är den tredje och sista delen i dokumentärserien UFO-vågen i Vallentuna. Jag heter Melker Bäcker och tillsammans med min kollega Ronny Holmgren så har vi bestämt oss för att gräva i det gåtfulla fallet just kring vad som hände i trakten kring Vallentuna på 70-talet. I det här avsnittet försöker vi följa upp våra nya spår och se om vi kan finna några svar. Samtidigt så fortsätter vi att nå nya vittnen som inte tidigare låtit sig intervjuas.
Jag minns att jag tänkte att jag måste till min son. Men jag kunde inte röra mig. Gick inte. Skräcken som jag kände, det var fruktansvärt.
Vi fortsätter till en början på sökandet efter det försvunna brevet. Ganska snart efter vårt samtal med Helene så får vi ett sms. Det visar sig att Helens pappa hittat brevet som vi letar efter. Vi får en kopia skickade till oss och vi kan nu ta del av det försvunna brevets innehåll.
Beträffande UFO, sett utanför Täby kyrkby den 24 mars 1974. Efter att ha läst artikel i dagens DN beträffande rubricerande måste jag nu rapportera mina och min familjs iakttagelser samma kväll som ovan. Var 14:e dag spelar vi en stillsam familjebridge med goda vänner i Vallentuna. På vägen hem, det vill säga på Täbyvägen söderut, fick jag syn på vad jag först trodde var en ovanligt ljusstark stjärna. Då jag påpekade det för min 10-åriga dotter som satt bredvid mig i baksätet, sa min man att även han lagt märke till fenomenet. Då vi passerade Karby gård utanför Täby kyrkby hade föremålet vuxit så i storlek att vi stannade bilen vid vägkanten. Den klargula ljuspunkten som kom rakt från väster emot oss var nu ungefär hälften så stor som fullmånen ter sig så här års. Och vi stängde av motorn och steg ur bilen för att se och lyssna. Inget ljud hördes och föremålet rörde sig långsamt rakt emot oss för att sedan göra en vid båge och därefter röra sig norrut. Vi var helt lugna och min man konstaterade lakoniskt att klockan var 23:28. Innan föremålet försvann ur synhåll bakom trädtopparna ändrade ljuset färg och blev under de sista cirka 30 sekunderna orangefärgat. Vi hade då iakttagit fenomenet under ungefär 5 minuters tid. Jag har till idag, när jag erfar från DN att även andra sett något, dragit mig för att anmäla vår iakttagelse någonstans. Det hela kan kanske förefalla något överspänt, men jag kan försäkra dels att såväl min man som jag är mycket sannade personer. Och dels att min berättelse i varje detalj är helt sann och jag hoppas att ni tar den på allvar. Jag står naturligtvis gärna till tjänst med ytterligare upplysningar. Om det kan finnas någon naturlig förklaring skulle jag mycket uppskatta att få den. Med vänlig hälsning, Annika Tungel.
Äntligen så har vi alltså fått veta vad det var Helens mamma skrev om och vad som observerades den där kvällen i Täby. Även om de var med om något betydligt mindre dramatiskt än en del andra så stämmer beskrivningen av det flygande klotet väl in med många andras observationer. Och det är just det. Alla andra oförklarliga rapporter kommer från norra Vallentuna. Brevet kan dock bekräfta att det observerades senare under natten även i grannkommunen Täby. Det enda vi kunde härleda som kunde ha en koppling då till Vallentuna-mysteriet i arkivmaterialet från FOA var alltså detta brev. Ett brev som dessutom då på något sätt försvunnit från arkivet. Kan det ha förlagts eller kan det medvetet ha plockats bort av någon? Jag och Ronny har flera funderingar kring militärens inblandning. Hur kommer det sig egentligen att militären engagerade sig så i frågan? Kan det finnas några förklaringar till UFO-observationerna där? Vi träffar professor Kent Zetterberg vid Försvarshögskolan i Stockholm. Det är få som kan Sveriges militärhistoria som han. Och han kanske kan hjälpa oss att hitta några ledtrådar kring det militära intresset av händelserna i Vallentuna. Så hur såg den militära situationen egentligen ut i Sverige 1974?
Sveriges försvar i början på 70-talet var helt annorlunda än idag. Man hade kunnat mobilisera cirka 1 miljon soldater. Hela samhället var organiserat för att klara både krig och kriser. Och det var kanske det mest välorganiserade försvaret på det sättet när det gäller totalförsvar. Ett begrepp som dyker upp igen. Men om vi tittar på det militära försvaret som sådant så är det en väldigt stor armé. Vapen och utrustning låg i enorma depåer runt om i hela Sverige. Mentaliteten och försvarsviljan i Sverige var ju helt annorlunda än idag också. För att man var med i hela apparaten. Man platsade någonstans i militära försvaret eller i totalförsvaret. Och det fanns en stark försvarsvilja i Sverige och man var väldigt medveten om detta.
Tillsammans med Kent så tittar vi på kartor över Stockholmsområdet och Vallentuna i synnerhet. Vi kan inte se att det finns några särskilda allmänt kända militära mål i området, men kan platsen ha varit viktig av någon annan betydelse?
Tittar vi här på en karta norr om Stockholm så ser vi Vallentuna socken och det här är ett område som har kunnat vara väldigt intressant för främmande makt länge. Utav olika skäl. Och Stockholm ligger ju väldigt nära här och Arlanda flygplats. Ja, det är rena glesbygden. Om man vill testa någonting militärt eller annat så är ju det här ett område där man inte märks på samma sätt som annars. Och det kan ju också ha varit en förklaring till om det fanns ett sovjetiskt intresse här att göra någonting. Det intressanta med Mark i Morkest är ju att tv-sändningarna och telekommunikationerna var störda. De fungerade inte. Och det är ju precis vad en invaderande stormakt skulle behöva, så att säga. Kan vi störa ut tv och telefon och all kommunikation på det viset, då har vi ju ett enormt övertag i händelse av att man också skulle sätta in luftlandsättningar och annat.
Det kan alltså ha funnits ett intresse av området från främmande makt. Tar vi Sovjetunionen då som exempel så är de dessutom orädda för att verka i andra länder. Om det nu skulle ha varit ryska experiment ute i Vallentuna på 70-talet så dyker en ganska omfattande fråga upp. Hade ryssarna vid tillfället någon okänd avancerad teknologi? Och vad skulle det kunna varit för någonting?
Det är svårt att säga, alltså, men ryssarna har alltid varit duktiga på att utveckla torpeder, missiler, telekommunikation av olika slag. Och ibland har de satsat på mycket fantastiska projekt, vilket det har kommit ut en och annan bok om. Många har ju varit misslyckade, men man har testat alla möjligheter, så att säga. Så att det är ju inte otroligt att det var någonting innovativt, något nytt tekniskt, någon forskning och utveckling på gång som man kanske ville testa. Men detta är ju ren spekulation, men är det enorma ljussken och man står nära militärt intressanta mål så kan man ju lägga upp två och två. Men ibland blir det inte fyra.
Men hur är det nu med den svenska militärens intresse kring spaningarna som gjordes utanför Vallentuna? Vad vet Kent om den?
Ja, det är klart att folk är nyfikna och det genomfördes ju med hemvärnet och några frivilliga från försvarsstab en undersökning. Och det kunde ju vara från Sovjetsidan, men den officiella inställningen från svenska militären och försvarsstaben var att man noterar bara det här och sen hördes de aldrig av liksom.
Vi har tidigare i den här dokumentären berättat om några av de omkring 100 olika rapporterna som finns. Vi har även fått höra helt nya vittnesmål som aldrig dokumenterats och vi har fått höra att många fler bevittnat saker som de aldrig vågade berätta om. När jag och Ronny gått igenom alla de gamla observationerna så ser vi att det även fanns de som lämnat uppgifter om att de sett oförklarliga fenomen även innan den stora vågen av rapporter 1974. Några var anonyma, men vi hittar rapporter från en kvinna som ska ha observerat något oförklarligt redan åren innan. Efter en lång tid av sökande så får vi äntligen kontakt med henne. Vi får lov att intervjua henne och vi beger oss därför till Vallentuna och träffar där Agneta Bergqvist. Tillsammans med Agneta så får vi följa med ut på landsbygden runt om Lindholmen. Den 24 augusti 1973 har hon varit i grannsocknen Frösunda på nattorientering och cyklar då hem ensam. Det var här på vägen mellan Frösunda och Lindholmen som hon får syn på ett lysande rött föremål i luften som rör sig oregelbundet.
Men det körde ju inte rakt, det bara irrar runt så här. Gjorde som krumbukter och cirklar så uppe då. Vad fan tänkte jag, vad är det där för något? Det kan ju inte vara ett flygplan som rör sig så där. För de åker ju på en rak linje, men det här bara for så här. Och så kom det farande mot mig. Och det som var så konstigt. Jättefort gick det på kanske något 10 sekunder. Så var det framme här. Och så for det iväg över, sänkte sig ner. Och då åkte inte det som på en rak linje. Det fick se ut som en löv som faller ner så här. Det var som att det inte vägde någonting. Då sänkte sig ner och så for det iväg över trädtopparna där. Kanske någon 20 meter över. Och då flammade liksom, var det starkare sken. Och sen for det iväg bakom här och sen upp i skogsdungen och ställde sig över ett träd där uppe. Och där stod jag och tittade på det där och tänkte, vad sjutton ska jag göra? När jag var ensam då, ska jag åka hem och ha det där uppe i luften? Och så tänkte jag, finns det tus här? Kommer de nu så kan jag springa in där och så be om hjälpen, för jag var ju rädd då.
Klotet har alltså rört sig som i en båge och stannat över trädtopparna. Där byter det färg och lyser gulvitt. Agneta bestämmer sig till slut för att cykla vidare hemåt. Klotet börjar då röra på sig igen och följer henne på håll på hennes vänstra sida. Vi kör nu den korta sträckan in mot Lindholmen och fortsätter höra Agneta berätta.
Nej, men då hade jag cyklat ner där ungefär där de här blåa är där nere.
Vägskylten?
Ja, just det. Där stod jag och tittade. Då hade det förflyttat sig så stor rakt östlig riktning då. Det här ljuspunkt. Sen lustiga, sen var det liksom att det växte upp. Så flammade upp så här jättesol. Det såg ut som en sol. Men vad hette när de ökar ljusstyrkan och alls enormt? Sen lyser det nästan som en stor sol. Och sen minskade den igen och så stod hon och pulserade så här.
Vad hände sen? Försvann den eller?
Nej, den stod där uppe i luften. Och då tänkte jag, ska jag kunna komma hem nu? Då tänkte jag, åker ner och ringer till min pappa och går och möta mig. Jag vågar inte åka hem själv. Då åkte jag ner och cyklade ner till telefonkiosken vid Linnom station.
Du lyssnar på en Nådio-dokumentär och så här låter några av våra andra titlar som finns att lyssna på som prenumerant via vår app eller Apple Podcaster.
En vacker försommardag 1960 hittas 3 ungdomar döda vid en vykortsvacker sjö i södra Finland.
Det här är historien om plastikkirurgen Karl-Åke Troilius, uppgång och fall.
Ormen Friske flydde bombningen vid Helgoland.
En bit ut på en strand så hittar han en kropp.
Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Framme i Lindholmen stannar Agneta upp och det gör även klotet. Högt upp i luften, över ett fält, kan hon se att ljuset blossar upp några gånger men krymper sen ihop till ursprunglig storlek igen. Hon blir rädd och tar sig till Lindholmens station och ringer där från telefonkiosken hem till sina föräldrar. Hon ber då sin pappa att komma och möta henne. Agnetas pappa missar att Agneta står vid Lindholmens station och kör istället mot Frösunda. Eftersom hennes pappa inte dyker upp så bestämmer hon sig för att cykla hemåt själv. Och då händer något annat som hon inte är beredd på.
Då tänkte jag få cykla hem själv. Nu har han åkt fel. Då cyklar jag upp där upp och så stannar jag några 100 meter där de här kåkarna var där. Och så stannar jag vid cykeln och då börjar jag liksom blixtra.
Och var tog den vägen sen?
Nej, men den stod kvar där uppe i luften. Fortfarande. Men det lustiga var att det var som en urladdning omkring mig i luften. Små blixtar som laddades ut.
Det lysande föremålet håller sig kvar vid Lindholmen och försvinner sen bakom Agneta medan hon, uppskrämd över det oförklarliga, fortsätter att cykla hemåt. Agneta är alltså en av många som har gjort gåtfulla observationer i området. De många rapporterna vi har gått igenom och personerna som vi har träffat gör ju det här fortsatt mystiskt, alltså även för mig och Ronny. Det vi fortfarande kan konstatera är att det måste betecknas som UFO:n, det vill säga okända flygande objekt eller föremål. Redan på 70-talet ville många förklara observationerna som rena naturfenomen. Jag och Ronny är ju inga experter i vare sig fysik eller något annat naturvetenskapligt ämne, men undrar ju om det skulle vara möjligt att kanske hitta någon naturlig förklaring. Vi kontaktar därför en sakkunnig på universitetet KTH i Stockholm. Sonja Berlin är professor i energisystem och sakkunnig om bland annat elektricitet, dess påverkan och vilka olika effekter den kan skapa. Vi frågar henne om hur naturliga företeelser kan uppstå, bland annat överslag på elledningar, blixtar, norrsken och så jordens magnetfält. Vi berättar för Sonja om observationerna som gjordes på 70-talet och tar upp flera exempel. Kan de här fenomenen alltså uppstå rent naturligt?
Det är inte helt otänkligt att det kan vara ett fel på en elledning. Det är inte helt otänkligt. Och att det blir klotet, ja, det kommer för att ljuset blir väldigt starkt och uppfattar folk där som klotar. Och så blixtinslag av typiskt en karaktär. Fel är ofta bara max 100 millisekunder eller något sånt. Det är väldigt kort.
Det vi får höra från Sonja om hur olika fenomen kan uppstå stämmer ju dock inte in på folks observationer. Det som har setts har ofta observerats under en lång tid. Rörelser, ljusstyrka och ljudlösheten påminner ju ingenting om det som vi har fått förklarat för oss. Vädret har också oftast varit helt klart. Att det dessutom kan ha lämnat oregelbundna spår i marken och orsakat kroppslig påverkan är ju också något oförklarligt, kan man väl säga. Senare så hittar vi även uppgifter om att elverket i Vallentuna har rapporterat om att de inte har haft några avvikelser på sina starkströmsledningar och då i samband med de omfattande händelserna 1974. Återigen så står vi utan en naturlig förklaring. Ja, och nu står vi här med än fler lösa trådar än när vi började. Och vi söker därför de sakkunniga om Vallentuna-händelserna igen. Och här börjar vi förstå att allt kanske inte tätt sig så som det först verkar. Vi vet ju att det genomförts en omfattande hemvärnsoperation där även FOA deltog. Men hur ligger det egentligen till med omständigheterna kring de olika parternas inblandning? Vi hör här Claes Svan, ordförande i UFO Sverige.
Ja, där fanns det även UFO-intresserade som en av dem jobbade på FOA, på, som idag heter FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut. Och den personen hade ju nära kontakt med en svensk kontaktperson, alltså en person som sa sig stå i kontakt med utomjordingarna. Och de två och ytterligare en tredje person, de tog ytterligare kontakter och skapade ett intresse bland det lokala hemvärnet helt enkelt. Så till slut då i slutet på maj 74 så hade man fått ihop några många intresserade och då var man ute under några nätter, satte upp basstationer, kommunikationsanläggningar som en militär övning helt enkelt. Jag tror att man tänkte från hemvärnens sida att det kan vara bra för oss att träna lite hemvärnsövning samtidigt. Och då hade man spaning då från olika platser. Och man såg ju lite, man såg en del ljusfenomen som inte var särskilt imponerande egentligen. Men man fick ju ändå möjlighet att göra det här testet. Och man skrev en rapport på det här senare. Det var aldrig hemligt det här på något vis, utan det var öppet i allra högsta grad. Förutom från de UFO-intresserade sidan som ville göra detta till någonting hemligt. Någonting spännande. Någonting utöver det vanliga. Som bidrog till att göra den här myten om att försvaret var inblandad. Vilket man ju delvis var då, men inte officiellt. Jag menar, FOA på den tiden hade ju aldrig gjort något sånt här. FOAs UFO-ansvarige då var helt ointresserad av själva UFO-fenomenet. Och det fanns ingen anledning för FOA att satsa pengar och resurser på det här. Det hade aldrig hänt, kan jag säga. Utan det var frivilligt och för att det var kul.
Ja, det blev alltså inte mycket mer av den där militära inblandningen efter den stora spaningsoperationen. Och vad vi kan hitta så finns inga vidare rapporter eller utredningar från försvarets sida. Det vi kan komma fram till är att hemvärnet tog det här på allvar och själva ville hålla spaningsoperationen hemlig. Vi får höra från Claes att det fanns en grupp ledande ufologer på plats kring händelserna som bidrog till att skapa ett intresse inom försvaret. Här fanns det även FOA-anställda som fick med andra från FOA på denna operation, men att de ställde upp helt frivilligt och civilt då, skulle man kunna säga. Det här bör ju rimligen förklara varför det i så stor utsträckning saknas rapporter från FOA i arkiven. Vi vet även att det fanns flera olika UFO-föreningar på plats i Vallentuna och de här verkar inte ha samverkat i någon större utsträckning. Som vi fått veta hade den mindre gruppen ledande ufologer ett stort inflytande på efterforskningarna och deras övertygelse gjorde att fler spår aldrig utreddes ordentligt. Ett sånt spår är Arlanda som bara ligger en dryg mil fågelvägen från Vallentuna. Frågan förblir öppen, men med bakgrund av de många vittnesmålen så är observationerna faktiskt svåra att förklara. Alla vi pratat med har varit övertygade om att de inte sett några vanliga flygfarkoster. Ronny och jag lämnas även här med fler spår som är svåra att få svar på. När vi tror att vi kanske inte kommer så mycket längre så gör vi ändå ett sista försök och riktar blicken mot oförklarliga händelser i Vallentunaområdet som ska ha skett efter 70-talet. Ronny hittar då ett gammalt utskrivet mejl i AFUs arkiv. Här finns ett ouppklarat tips om att det även under 80-talet ska ha skett några märkligheter på en gård i Vallentuna. Det lilla vi har från tipset är att det ska ha förekommit ett starkt vitt ljus och att man ska ha sett något som beskrevs som genomskinliga varelser. Det är för första gången som vi kommer i närheten av något som ens kan påminna om Gösta Hägers berättelse. Alltså mannen som vi tog upp i föregående avsnitt som berättade att han hade blivit bortförd och då mött just genomskinliga varelser.
Är det otäckt? Ser de ut som människor?
Nej, det gör de inte. De är genomskinliga.
Är de genomskinliga?
Det går inte att ta i dem.
Kan det alltså vara så att fler än Gösta varit med om samma sak? Vi blir såklart nyfikna och börjar söka utifrån den knapphändiga infon vi har i det där mejltipset. Bonden som ägde gården då verkar inte vara i livet, men våra efterforskningar leder oss till ett namn på en kvinna som ska ha hyrt ett hus av bonden under några år på 80-talet. Vi gör flera försök med att hitta henne, men vi träffar liksom inte rätt. Men så lyckas vi hitta en anhörig som kanske kan leda oss på rätt spår. Och till slut så får vi äntligen kontakt med kvinnan vi söker. Hon är först, ja, ganska naturligt kanske, reserverad. Men efter ett tag så går hon med på att ställa upp på en intervju. Vi har valt att kalla henne för Sara eftersom att hon inte vill framträda med sitt riktiga namn i den här dokumentären. Och det visar sig att hon inte längre bor i Vallentuna, men det stämmer att hon under några år hyrde huset av bonden. Hon bodde då bara tillsammans med sin minderårige son och deras hund. Utöver hennes son så är det bara hennes nuvarande man som känner till det hon upplevde på 80-talet. Och du kommer nu att få höra hennes berättelse när hon för första gången delar med sig omfattande av sina oförklarliga upplevelser till någon utomstående.
Det var när jag kom med min bil och den stannade alltid på samma ställe och släcktes ner. Batteriet, det blev helt svart. Och jag hade bilen inne på lagning och de gick igenom den. Det fanns ingenting, men skräcken som jag kände, det var fruktansvärt. Det här skenet och att det blev så ljus att man, jag vet inte, jag kröp ner. Inte vid ratten där, så att jag kröp ner under för att gömma mig mot. Jag visste inte vad det var för någonting. Jag var så oerhört rädd. Och det kunde gå en stund och så bara slocknade. Och bilen startade och jag kunde åka därifrån. Det hände flera gånger. Och det var inget fel på bilen. Och jag tänkte väl att det var mig det var fel på. Att jag höll på att bli tokig eller något. Det var väl det som... Att jag vågade inte kliva ur. För det var... Känslan var så stark.
Utöver händelserna i bilen så berättar Sara även om oförklarliga saker i huset.
Då låg jag i sovrummet och vi fällde alltid persiellerna. Och jag vaknade av att det var sken som kom emellan persiellerna och jag trodde att det var polisen eller någonting. Jag kommer ihåg med persiellerna att jag vinklar om och då var ljuset så otroligt starkt så att det... Jag satte mig i sängen igen och där blev jag sittande. Och då blev det ett sånt där sken. Och jag minns att jag måste till min son. Men jag kunde inte röra mig. Det gick inte. Det gick inte att röra på sig utan man blev bara förstenad. Och jag kommer ihåg att och där ute i hallen, där kunde jag ju se dem. De var ju långa, det var ju det. Långa, smala nästan. De är ju genomskinliga fast de är som i någon plåt med starkt sken. Att man ser konturerna lite grann på dem.
Har de liksom anletsdrag eller några kännetecken?
Ja, anletsdrag. De har ögon. Ja, de. Det jag kan se av dem är att de har lite ett större huvud. Ett större huvud, ungefär som de har hjälm på sig. Så det kan jag se. Det kan jag se. Det är som en hjälm som går över huvudet.
Hur många såg du då?
Två.
Såg du dem några fler gånger?
Ja, det gjorde jag. Jag såg dem flera gånger.
Sara har varit rädd att berätta och vi märker att det hon har burit på i 40 år faktiskt har varit en börda för henne. Minnena och skräcken har funnits kvar, rädd för att andra ska tro att hon är galen och rädd för att de hemska upplevelserna skulle börja igen.
Att jag hoppades att det inte skulle hända igen. Jag ville inte vara med om det igen. För att jag var så rädd. Jag hade ett sår i höger hand. Och jag förstod inte var det som det kom. Jag hade bandage på det. Jag höll på med det där. Det var som ett sår. Ett brännmärke kan man säga. Jag kommer ihåg att jag gick till vårdcentralen i Vallentuna. Läkaren sa till mig, ja men du kanske har ramlat. Jag kommer inte ihåg om jag hade ramlat.
Det som slår oss är att Saras berättelse är väldigt lik Gösta Hägers på många sätt. Det finns många detaljer kring de genomskinliga varelserna, ljusupplevelserna och till och med kroppsliga sår som bildats efter händelserna.
Den här brännskadan du hade, hur var det med det?
Ja, men den blev när de skulle behandla mig här.
När de skulle behandla dig?
Ja, jag kämpade emot.
Aldrig tidigare har vi ens varit nära att läsa om någon som ska ha varit med om något liknande. Det som hände Gösta Häger. Vi har dessutom medvetet inte nämnt för Sara något om varken Gösta Häger eller något annat om den stora våg av andra UFO-observationer som skedde i Vallentuna. Hon säger till oss att hon inte känner till några andra händelser eftersom hon inte kommer från Vallentuna-trakten utan är inflyttad. Hon var själv barn 1974 och säger sig inte ha hört talas om någonting om vad som hänt bara några mil ifrån där hon själv bodde senare i livet.
Jag kände mig inte bekväm längre och min son var väldigt rädd för det som hände och jag tänkte väl att jag håller på att bli tokig. Jag hoppades att det inte skulle hända igen. Jag ville fly, det gick inte. Det var ju den känslan. Alltså. Den här skräcken samtidigt. Att, vad ska hända nu? Vad ska hända nu? Och sen så... rädslan. Alltså rädslan går inte att förklara. Det går inte att förklara. Om jag plötsligt skulle se det här ljusskenet igen. Det här starka. Då vet jag inte vad jag skulle göra.
Efter Saras omskakande berättelse så fortsätter vi att hålla kontakten med henne. Vi kollar även med UFO Sverige och vi får bekräftat för oss att ingen pratat med Sara innan. Saras upplevelser lämnar oss dock med en liten fråga. Om hon har upplevt något som påminner om Gösta Hägers redogörelse, kanske kan det finnas ännu fler där ute som har varit med om samma sak. Vi känner att vi inte kan komma så mycket längre just nu och vi börjar närma oss slutet på vår undersökning. Av alla de spår och personer som har kommit fram så finner vi inget svar på den här gåtan. Vi står kvar med fler oförklarliga observationer än vi började och vi förstår att mysteriet i Vallentuna är större än vad vi först kunnat förstå. Men det finns en sista sak kvar att göra. Vi avslutar nämligen den här dokumentären där vi faktiskt började, nämligen hos Hillevi Andersson i Ormsta. Det var hennes omfattande vittnesmål där hon tillsammans med sina anhöriga bevittnade flera oförklarliga föremål kvällen den 24 mars 1974. Hillevi har nu, tack och lov, blivit bättre och vi blir hembjudna till henne och hennes man. Där får vi möjlighet att berätta för henne om allt nytt som vi funnit. Innan vi åker hem så ställer vi några sista frågor. Hade hon och hennes familj verkligen stannat i bilen i det kraftfulla ljusskenet den där omskakande kvällen om de hade vetat vad som hänt Gösta Häger bara 2 dygn tidigare?
Nej, hade jag inte gjort. Nej. Och jag hade kanske inte ens gjort den där resan och hämtat mina föräldrar om jag visste att det var något sånt så nära. Nej.
Vad har du tänkt under de här 50 åren nu som har gått? Har du haft någon tanke om vad det kan ha varit?
Nej, egentligen så har jag inte det, men nej, men det är svårt att förstå. Det är någonting som är helt annorlunda än vad man har sett för och varit med om. Mm.
Du tror inte vi kommer få veta vad det var för någonting?
Kanske någon gång. Mm. Jag hoppas det.
Du har lyssnat på den tredje och sista delen i dokumentärserien UFO-vågen i Vallentuna. Jag som berättat heter Melker Bäcker, producent och manusförfattare är Ronny Holmgren och för ljudbearbetningen står Christian Jermik Låke. Musiken kommer från Epidemic Sound och Artlist. Dokumentären är producerad av Experus AB för Naudio.
Tack för att du har lyssnat. Följ gärna Naudio Docs och glöm inte att mängder av dokumentärer väntar på dig i Naudios app eller via Naudio Plus i Apple Podcaster. Bli prenumerant så kan du lyssna i timmar helt utan reklam.
Hej Coop-medlem! Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!
Ni är med om det största. Och det största är den minsta. Ni minns de första ögonblicken. Och den där blicken gör er starkare. Så starka att ni är ömtåliga. Men hittar trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring. Trygg Hansa. Trygghet för livet.